Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لا بعدين شوف وانا وين انتو بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لا بعدين
شوف وانا Anastasius Solis, även kallad Stasse, skådespelare med många utmärkelser och priser. Han berättar om uppväxten i Stockholm med grekisk pappa och finländsk mamma. Redan som 12-åring slog han igenom i filmen Den bästa sommaren med Kjell Bergqvist. Den bästa, perfekta starten i en skådespelarkarriär som inte var helt självklart val för honom. So 1, 2, 3 and don't be shy, come shout out my name, 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 just shout out my name, shout out my name.
Hej och välkomna till podden Resan hit, Anastasius Solis.
Hej. Rätt på första försöket.
Var är det?
Ja, ja.
Gud, det här med namn är så roligt. Jag vill verkligen inte säga fel, för det är så fånigt.
Ja, ja.
Men du har sagt att jag får kalla dig för Stasse.
Det får du jättegärna göra.
Det gör alla andra.
Ja, nästan alla gör det faktiskt.
Är det så?
Ja.
Hur mår du?
Jag mår bra. Var uppe tidigt i morse, käkade en bra frukost. Det är fredag.
Och vad är en bra frukost?
En bra frukost i mitt fall är en fiberrik historia med mycket ost. Mycket ost. Och
fiberrik historia med mycket ost, berätta.
Ja, sådana här runda, jag är ju halvfinsk, så att runda sådana här finska rågbröd, sådana här riktiga skogshuggarmackor.
Ja.
Ett par sådana med mycket ost på, dubbla lager ost och en stor kopp te.
Kanske och vad kom fibrerna? Är det själva mackan då?
Ja, mackan är jätte, okay. Det är så här fullkorn och fiber och massa trams i. Som är nyttigt för kroppen, sägs det.
Men du håller inte på med chia-pudding och...
Nej, så långt har jag
inte. Nej, det är riktigt trött.
Men jag har börjat testa på kvarg. Det är så långt.
Och det är jag... jag har haft perioder när jag liksom bara lever på kvarg.
Okej.
Vi kan gå in. jag tränar ganska mycket och sådär. Ja, men jag har haft perioder där jag liksom bara levt på kvarg nästan.
Ja.
Och påstått att det är det godaste som finns i hela världen.
Då borde du bredda dina gastronomiska
upplevelser. Nej, men det gäller att intala sig vissa saker för att kunna stå ut.
Jag fattar, för att alltså, problemet med kvarg är att jag tycker det är gott, men namnet är ju allt annat än
du tycker så. Alltså, det är inte gott om man, jag brukar säga det är som turkisk yoghurt, så alla bara, nej det är inte som turkisk. Nej. Om man äter turkisk yoghurt, då är inte det här som, men om man liksom låter bli att äta allt annat gott, i mer
då funkar det.
Då
precis.
Funkar det. Då kan man intala sig själv att det är jättegott.
Exakt.
Men jag börjar bli bra på att göra så här röror och liksom, ja, man måste bredda sig.
Precis.
Vi kan ta en helt annan poddavsnitt, tror jag. men du, Stasse, berätta. Mm. Var och när föddes du?
Jag föddes i januari 1987 på Huddinge sjukhus. En bit utanför Stockholm. Jag växte upp i Örnsberg. Eller jag bodde där tills jag var 4.
Var är Örnsberg någonstans?
Örnsberg ligger på röda linjen söderut. Det är liksom efter Aspudden, men innan Mälarhöjden. Så där i de slängarna liksom. Ganska nära Vinterviken. Jag minns inte jättemycket från den tiden eftersom jag var bara 4 år när vi flyttade därifrån. Men det var det lilla jag minns. Det mesta är kanske sånt jag har fått återberättat. Det var väldigt mysigt där. Växte upp med våra bästa vänner där då, som hade en, eller har en dotter i samma ålder. Hon är ett par månader äldre än jag. Och än idag en av mina bästa vänner. Mm-hmm. Så att, och våra familjer är fortfarande jättetajta.
Berätta om din familj, mamma och pappa.
Mamma och pappa. Mamma är från Finland och flyttade till Sverige 1980, om jag inte minns fel. Och hon flyttade hit när hon var 20 kanske. 2021. Och min pappa flyttade hit 1972. Min pappa är från Grekland, men han är född och uppvuxen i Bulgarien.
Mm-hmm.
För att min farmor och farfar var flyktingar från Grekland till Bulgarien. Det var det grekiska inbördeskriget där i slutet på 40-talet. Så tvingades de fly. Så de flyttade till Sofia, Bulgariens huvudstad. Och sen så flyttade pappa då hit tillsammans med farmor och farfar. Som sagt, jag tror det var 72. Sverige blomstrade på den tiden. Det var arbetskraftsinvandring. Min pappa började plugga svenska. Jag tror det var 3 dagar efter att han kom hit. Så han liksom tog för sig direkt och bara, men nu ska jag köra på.
72, hur gammal var han då?
Gud, vad blir det? 21 tror jag.
Aha, han var liksom 50. Nästan vuxen.
Ja, ja det var. Så han flyttade hit, började plugga svenska. Han pluggade även ekonomi. Jag tror han pluggade nationalekonomi eller något sådär. Men det var så länge sedan så att jag var ju långt ifrån född förstås.
Eller påtänkt,
ja precis. Men jag för mig att det var nationalekonomi som han pluggade.
Och hur träffades mamma och pappa?
Mammas och pappas respektive bästa vänner var ett par. Så pappas bästa vän var tillsammans med mammas bästa vän. Och så skulle de ut och käka och de sa att ja, men du, vi tar med oss varsin kompis. Och så träffades de på det sättet. Sen går historierna isär. Pappa hävdar att mamma inte kunde sluta ringa honom. Och mamma hävdar den direkta motsatsen förstås. Jag vet inte, jag är mer...
Vem tror vi på?
Jag lutar mer åt mammas version faktiskt. Ja. 55-45 kan vi säga. För att vara någorlunda diplomatiska.
Tror du att de lyssnar på det här?
Det vet jag att de gör.
Okej. Mamma, 55. Pappa, 45.
Ja, precis.
Ja, det blev inga syskon.
Det blev inga syskon. Så att de följer allting jag gör slaviskt.
Vad härligt.
Det är fint. Det är fint att de ställer.
Har du påverkat dig att inte ha syskon?
Det tror jag.
Mm. Är du jättesocial?
Jag tror det.
Nu kommer lite fördom eller förtanke från mig. Mina kompisar som inte har kompisar, eller förlåt, syskon, har sjukt mycket kompisar. Det är liksom som att de har substitut.
Alltså jag är social, även fast jag tycker om att vara ensam. Jag har inga problem med att vara liksom utan kontakt från omvärlden i ett par dagar. Sådär. Mm. Jag kan gilla att vara hemma själv. Liksom.
Mm.
Men däremot, nära vänner blir ju som bröder och systrar i princip. Framförallt mina äldsta vänner. Så de blir något slags syskonsubstitut på så vis. Men jag tror att jag skulle nog säga att jag är ganska social faktiskt.
Och har liksom inga svårt för att det här, som jag nu tänker jag på mina vänner som inte har syskon, att de har liksom det här nya, du vet, är man ensam någonstans som de inte känner, de har inga svårt att approacha någon ny, känns det som, för det är det de har övat på när de var yngre. När man har syskon, då leker man ju med syskonen, då behöver man inte gå fram till på den här kryssningen. Du behöver inte gå fram till någon okänd barn, för du är så upptagen med att bråka med dina syskon. Så du behöver liksom inte socialisera.
Precis, jag kunde söka bråk på annat håll.
Precis.
Nej. Men jag har aldrig tänkt på den kopplingen, men den var ganska intressant.
Men det är bara min egen analys från mina vänner och som mig själv som har syskon.
Det var intressant. Jag har aldrig tänkt på det så, men det kan mycket väl stämma. Att det var någon slags, ja, men här är jag själv mot världen, så då är det bäst att jag skaffar kompisar på annat håll.
Och sen, hur kom det sig att ni flyttade från Örnsberg?
Det var föräldrarna som hittade ett nybyggt område som heter Starringsringen.
Starris,
känner du till det?
Mm-mm.
Ja, det var där jag växte upp.
Det är alltså, man kan säga på Gärdet eller bakom typ andra sidan för stadion typ.
Precis.
Det är väldigt mysigt. De håller på att bygga där jättemycket fortfarande.
Oh, eller de, nu. Ja, de har, de har byggt i flera år. Musikhögskolan byggdes om där och blev supermodern. Mm. Eller så ser den ut i alla fall från utifrån.
Men det har blivit ännu mysigare nu, tycker jag. Finns en liten sats där. Och,
ja, precis. Ja, precis. Mm.
Han har sina preferenser. Ja,
ja, exakt. Alltså, mina föräldrar bodde där fram tills för 3 år sedan. Mm. Så de bodde kvar ganska länge. Men det är där jag är liksom uppvuxen egentligen. Född i Örnsberg, uppvuxen. Och sen var det så, eftersom det är på gränsen typ mellan Gärdet och Östermalm, det är lite...
Mm. Jag tänkte precis fråga det. Ses man som Östermalmbo eller nej? Inte från dem från andra sidan Vallhalla vägen.
Nej, men lite så var det nog faktiskt. Sen gick jag i Gärdeskolan från 1-9 och där var det mycket rich kids liksom. Inte uteslutande, men i huvudsak. Och då i några perioder så kändes det som att det var viktigare att säga att nej, men jag är ju från Starringsringen, men alltså det är ju Östermalm, eller hur? Och många var så här, ja, men jag kan hålla med. Det var ju för att det var så jäkla många ungar som gick i Gärdeskolan som själva var från Starringsringen och som verkligen ville passa in.
Det är alltså en bilgata som skiljer Starris, som är lite mer funkishållet, arkitekturiskt, och andra sidan är det sekelskifte och stora pampiga hus. Ja. Men det är jättemysigt båda två. Och det är bara en bilväg emellan.
Det är Vallhallavägen.
Det är Vallhallavägen emellan.
Skiljelinjen där liksom. Men det är verkligen, jag gillar båda stilarna. Jag är partisk i och med att jag har vuxit upp där förstås. Men jag kan verkligen uppskatta arkitekturen på Östermalm. Jag tycker det är jättefina kåkar. Mm. Sen vet jag inte om jag skulle vilja bo där i dagsläget. Men jag trivdes väldigt mycket under min uppväxt i alla fall. Det gjorde jag.
Och var bor du idag?
Idag bor jag på Kvarnholmen. Så jag bor ut mot Nackahållet. Liksom. En bortglömd liten pärla som bara för några år sedan började liksom byggas om. Det var ju bara industrikåkar och sånt där förut. Men nu har de tagit många av de existerande kåkarna och blåst ut allt innehåll och byggt nya, alltså byggt lägenheter på insidan. Medan man har behållit fasaden från, vissa är nog sekelskiftskåkar där också, andra är från, jag tror min kåk är från 30- eller 40-talet. Mm. Plus att de har smält upp en massa nya kåkar som det växer och
jättefint,
svampar
det är precis vid vattnet och det är liksom träng uppåt eller man ska säga.
Ja, precis.
Det är andra sidan från där jag bor. Så,
okay,
och så har jag kompisar som bor där, så jag har varit där mycket.
Nu har de ju byggt en bro där som tar en till Nacka Forum på 2 minuter med cykel, eller 5 minuter med cykel. Så att det är liksom ingen vändplats längre. Kvarnholmen var ju förut en vändpunkt. Mm. Där kunde man inte ta sig någon annanstans.
Men jag har fått för mig att det var liksom nästan lite schabbi industriområde där det hände lite skumma saker när det blev mörkt. Alltså för många år sedan.
Ja, jag hörde det. Detsamma gällde ju egentligen Sjöstan. Hammarby Sjöstad innan precis. De byggde om. Jag vet mina päron har berättat att dit drog man inte gärna liksom. Om man inte var. Men så började, så började man bygga om där i stor skala. Idag är det någonting helt annat liksom.
Det är något helt annat.
Men jag trivs kanon där vi på Kvarnholmen. Man kan ta båten in till stan, bara en sån sak. SL-båten liksom. Går man ombord där, ofta bjuder de på kaffe.
Det finns en båt mellan min ö och din ö, håller på att säga. Eller jag bor på Lidingö, så man kan åka faktiskt båt emellan.
Precis, det är ju bara tre stationer tror jag.
Mysigt,
Djurgården, Nackastrand och sen
det är, alltså Stockholm är så fantastiskt vackert. Man kan inte komma ifrån det.
Nej, faktiskt.
Men du berätta, du 4 år flyttade dit. Vad ville du bli när du skulle bli stor?
När jag skulle bli stor? Det pendlade ganska mycket, men i huvudsak så var det fotbollsproffs som jag ville bli.
Du också?
Ja, verkligen inte unikt på något sätt. Men,
jag har så många gäster som skulle bli fotbollsproffs just.
För jag spelade, jag var sportkille, jag sportade hela tiden, fotboll och hockey spelade jag. Och jag älskade att spela fotboll.
GIH då eller?
Nej, utan vi tränade först på Östermalms IP och sen på Hjorthagen. Så jag spelade i Djurgården. Och det var liksom, det var ganska hög nivå och vi var duktiga.
Yes, bra. Nu
då avslutar du podden.
nej, du, tvärtom. Bra, det här blir ett bra avsnitt, Djurgården.
Okej, vad härligt. Nej, så det var...
Och du hejar fortfarande på dem?
Oh ja, gud, jag går på så många matcher jag kan.
Är du på riktigt nu eller är det för att jag nickade?
Nej. Alltså, jag går på, framförallt på hockey. Jag tror jag har gått på kanske 10 hemmamatcher i år och 2 bortamatcher. Jag har varit i Jönköping och i Karlstad på bortafighter.
Ja, så det stannar kvar liksom det man börjar.
Oh ja, i allra högsta grad.
Mm, så du skulle bli fotbollsproffs?
Det skulle jag bli. Och sen varvat med, det var en period som jag ville bli målare. Och det var någon gång jag fick för mig att jag skulle bli läkare. Krokodiljägare skulle jag bli också. För jag var ju ett jättestort fan av han Steve Irwin. Han som blev stungen i hjärtat sen, några år senare. Så det skulle jag bli. Men i huvudsak fotbollsproffs.
Hade dina föräldrar åsikter, rekommendationer, tips på vad du skulle hålla på med när du blev stor?
Inte vad jag kan minnas. Alltså jag
hör att du inte har växt upp med perska föräldrar direkt.
läkare.
Ja, Mohandes, typ ingenjör.
Ja, precis.
Jurist går också bra.
precis, något av de tre eller alla tre helst. Nej, men så att jag kan inte minnas att de aktivt skulle ha pushat mig åt något håll. Jag var duktig i skolan. Jag hade läshuvud en gång i tiden. Jag vet inte vart det tog vägen. Men de var väldigt så här, men gör det du känner för. De hade nog höga förväntningar på mig i och med att jag hade bra betyg i skolan och så vidare. Men jag kan inte minnas att de aktivt liksom, men det här, snegla åt det här hållet liksom. Jag pluggade så här matte NO-klass när jag gick i 7an, 8an, 9an. Mm. Det var en klass som liksom specialiserade sig lite mer på matte, fysik, kemi, biologi och teknik.
Mm.
Vilket gjorde att när jag väl kom till gymnasiet så var de första kurserna en barnlek. För det hade jag redan gått igenom. Men de tänkte att bara ta en så svår och så bred samtidigt utbildning du bara kan. Redan på högstadiet när det fanns ett alternativ. Utan att för den saken skulle nischa in sig på en viss yrkesroll då. Men höga förväntningar tror jag nog de hade.
Mm.
Tror jag.
Och när blev du Mårten?
jag blev Mårten sommaren 1999. Mm. För att de hade kommit till vår skola och provspelat en massa ungar för massa olika projekt.
Mm.
På både film, tv och teater. Och då satt jag framför en kamera och berättade lite om mig själv och att jag skulle bli fotbollsproffs och rena med det tredje. Jag tror att de tyckte att jag hade rätt look för rollen som Mårten då i Den bästa sommaren. Och då fick jag komma in och göra en riktig provspelning som de sen tyckte att ja, men det här gick ju bra.
Och du hade inte någon tankar innan på att bli skådis eller?
Nej, alltså jag har alltid varit bra på att imitera folk. Och det kan man ju härröra till det faktum att jag vuxit upp i ett språk, eller i ett hem med tre språk. Grekiska, finska och svenska. Att jag snabbt lärde mig imitera både mamma och pappa.
Kan du prata finska och grekiska?
Ja.
Nej, vad häftigt.
Det är jätteskönt nu, speciellt som vuxen, när man kan kommunicera med i huvudsak ens släktingar som inte kan engelska till exempel.
Mm. Nej, men om vilken rikedom att kunna plocka från tre språk. Det är ju superhäftigt.
Ja,
ju.
Verkligen. Det är en jättefördel. Det insåg jag ju inte.
Det var lite dåligt samvete. Ja. ja. Men heja pappa Giorgio. Vad heter din pappa?
Jorgos.
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 Och Jorgos. Och Katarina.
Katarina,
ja.
Precis.
Heja.
Ja.
Får oss andra föräldrar att blekna. Mina barn förstår persiska. Kan skriva och läsa lite grann. Okay. Men säger inte så mycket.
De går om någon hemspråk?
Ja, det gör de. Oh, ja. Jag tvingar dit dem.
Ja.
Men vägrar liksom det här att få ur sig liksom.
Ja, ja.
Per automatik. Om jag inte liksom, nu måste du säga fem meningar som handlar om det, men det kommer inte. Men det kanske kommer sen, jag vet inte.
Det får man se, ja.
Intressant. men du blev Mårten 1999 i Den bästa sommaren.
Ja.
Det var en ganska stor film.
Det blev en jättestor film. Jag hade ju ingen aning om hur stor den kunde bli. Jag kände ju igen Kjelle från tv. Jag tänkte så här, men han är från tv. Han, oj, ska jag göra
Bergqvist.
Ja. Jag var så här, shit, ska jag jobba med honom liksom?
Just det, han
och var väl lite starstruck kan jag tänka mig. Men det försvann ju per omgående när det visade sig att Kjelle var liksom så jordnära man bara kan bli.
Mm.
Och sen det bara flöt på liksom. Det var ju så många år sedan nu också så jag minns ju inte allt. Men jag minns att jag trivdes under inspelningen. Jag tyckte det var kul att jobba med vuxna och så vidare. Men sen kom premiären och så visade det sig att det blev en jättehit liksom, filmen. Vilket var oväntat men väldigt roligt. Så man fick en väldigt bra början.
Och vad hände, vänta, vilken klass gick du i 99?
Jag gick i sexan då.
Mm.
Det var sommaren mellan sexan och sjuan.
Lade du fotbollen helt på hyllan då, eller?
Nej, jag fortsatte med fotbollen i ytterligare 1,5 år efter den inspelningen. Men det var mycket som hände där. Vi fick någon ny tränare som jag inte alls kom överens med. Och han hade en annan vision för vad laget borde vilken riktning laget borde gå. Det var väldigt dassigt. Så att han, jag tröttnade på fotbollen helt och slutade sedermera när jag var 13 faktiskt. Mm. Så då gav jag upp de drömmarna tills vidare i alla fall.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så tränaren och lite slump och lite andra händelser gjorde att fotbollen skjutsades åt sidan. Ja. Men gjorde du någonting mellan, alltså inom skådespelarvärlden, mellan i den bästa sommaren och något annat?
Ja, så sommaren efter så spelade jag in min andra film som heter Hem, var hem. Och sen gjorde jag liksom ett par, tre projekt till under tiden som jag var i högstadiet.
Mm.
Sen så någonstans där så tyckte jag att men det var lite jobbigt att bli igenkänd. För jag blev igenkänd några gånger så här på stan och det tyckte inte jag alls var kul. Så då tänkte jag att nu ska jag
är det inte lite status i skolan då att vara skådis?
Jo, för helt plötsligt kom ju liksom tuffa Viktor och snygga Lotta. Liksom. Alltså helt plötsligt vart man ju intressant för dem också.
You were somebody.
Exakt, men det var inte den sortens uppmärksamhet egentligen. Eller ja, den hade jag inga problem med. Men ifall det var någon på stan som inte eller som tittade mot mitt håll och bara, men honom känner jag igen. Och någon kompis bara, det är han. Det tyckte jag var liksom skitjobbigt.
Mm.
Så då bestämde jag mig för att nej, men det ska inte bli någon mer film. Jag ska bli något annat istället.
Och hur gammal var du när du bestämde att 15, I'm done?
15 tror jag.
Ja.
Så jag tänkte att jag söker någonting till gymnasiet som kommer forma resten av mitt liv på ett sätt som jag vill. Jag har alltid gillat att skriva så jag tänkte att jag skulle bli journalist. Så jag pluggade journalistik på gymnasiet. Och det var ju absolut inte ett misstag för att det var kul att gå i gymnasiet. Men jag insåg efter ett tag att jag ville absolut inte bli journalist heller.
Nähe.
För att jag tyckte att journalistiken redan då hade börjat genomsyras av en strävan efter sensationalism snarare än vanlig journalistik.
Mm.
Och att det handlade mer om att få klick och att liksom få uppmärksamhet för det du skriver.
Fanns klick kvalitet. Då?
Ja, men i princip, ja.
Eller är det jag som är för gammal gymnasiet?
Jo då, alltså det här var ju 2004 typ. Mm. Så allting fanns ju på nätet.
Det har rätt, ja. Precis. Men det var liksom inte Instagram och
Instagram och Facebook fanns inte men att man ropade ut krigsrubriker för minsta lilla skitgrej och så klickar man in på det och sen visar det sig att nej, men det här är någons uppfattning om det här snarare än att det faktiskt har hänt och så vidare. Och då kände jag att nej, men det här faller ju åt skvallerhållet och jag hatar skvaller.
Att skapa rubriker var en större eftersträvan än skapa innehåll.
Exakt.
Sant. Kanske gäller fortfarande.
Det tror jag nog i allra högsta grad faktiskt. Sen är inte alla journalister.
Nej, och absolut inte alla tidningar och alla.
Nej, men många tyvärr.
Många. Och när du sa klick så tänkte jag direkt på så här likes, men det är inte samma sak.
Nej.
Så 15 så bara la du av, började plugga till journalistik. Och sen så bestämde du dig att du inte skulle bli journalist. Var det lite, vad heter det, förvirring i ditt huvud då?
Inte. inte
har du identitetskrisat någon gång?
Nej, jag tror inte det.
Har du inte?
Alltså,
jag är såhär, wow, vad inte?
Nej, men för, jag tänker att ordet kris är någonting som folk slänger ur sig så lätt.
Mm.
Jag vet inte exakt hur man definierar en identitetskris. Det kanske okay.
Finsk mamma, grekisk pappa, jättesvår namn.
Mm.
Kan jag tänka mig att du har fått höra, va? Vad sa du att du hette? Hur stavar man det? Eller hur? Det måste du
komma ihåg. Det är många poäng på Wordfeud kanske.
Så du måste ju ändå någon gång bara, vem är jag då? Är jag finsk eller är jag grekisk eller är jag svensk?
Ja, men absolut.
Det är det jag menar med identitetskris, att man liksom börjar sätta sig själv i en... Är jag det som pappa säger att jag är, eller mamma, eller är det kompisarna? Vem är det liksom... När man börjar formatera sig själv.
Jag fattar.
Tonårsformatera, och det tror jag alla gör, mer eller mindre.
Oh ja, tonåren är en så jäkla osäker tid överlag. Ja. Där man går runt och har ångest och oroar sig för allting egentligen.
Mm.
Man vill passa in, man vill liksom inte vara för mycket hitåt men inte för mycket ditåt heller. Och alltså, allt handlar om att inte vara utanför.
Mm.
Men även fast jag växte upp i ett område där det inte fanns jättemånga kids med invandrarbakgrund, så jag kände aldrig att det hämmade mig på något sätt eller att jag blev särbehandlad. För att mitt smeknamn Stasse till exempel, som jag fick redan i första klass, är ju... Det låter ju svenskare inom situationstecken på något sätt. Vilket också gjorde mig som kanske mer av en i gänget. Och sen det var aldrig någon som ifrågasatte min svenskhet, i och med att jag ser ju svensk ut tack vare morsans finska gener. Liksom. Och jag låter svensk i allmänhet och stockholmsk i synnerhet. Jag hade i regel bättre betyg i svenska än de flesta av mina klasskompisar. Så att det var aldrig någon som liksom ifrågasatte min svenskhet då. I alla fall.
Det var aldrig någon gång där det hände. För jag tyckte att det man var utåt sett, det hade man ju byggt upp.
Mm.
Jag är där här, som du säger, jag pratar ren svenska. Jag klär mig som alla andra.
Mm.
Men det finns också när man låter vänner i den åldern kliva in i sitt liv. Alltså i ens eget liv. Så man inte, du kan liksom inte göra om hemma också. Förstår du vad jag är på väg? Man kan liksom så här klä sig, prata så att man passar in.
Sen när
man
släpper det hemma, så är det något
så
annat.
Du kan inte liksom göra så att mamma är helt, eller pappa då kanske, också klär sig. Och det är svårare att ha den ridån där hemma.
Absolut.
Fanns det tillfällen när du var lite yngre och hade kompisar hemma som du själv tänkte på så här, okej, min pappa har en stor mussa, det har inte pappa Svensson, eller du vet.
Ja, jag förstår vad du menar. Nej, faktiskt inte. För att min pappa, även fast han är liksom stolt, I guess, över sin grekhet.
Mm. Han har ingen dialekt och så?
Jo, det har han. Absolut. Har han.
Ja.
Mamma också.
Ja.
Men,
och det var ingenting du tänkte på? Inte, att de pratar med dialekt?
Inte mer än att jag tyckte det lät roligt och att jag lärde mig imitera dem.
Jaha,
men det var aldrig någon prestige i att mina föräldrar låter inte som mina kompisars föräldrar, och det gör att jag är lägre ner än dem på något sätt. För det var aldrig heller... Jag kan inte minnas någon gång att någon av mina vänner skulle ha imiterat någon av mina föräldrar eller gjort narr av deras dialekter. Och hemma, vi hade inte ett utpräglat grekiskt eller finskt hem, vad det nu skulle vara.
Mm. Men, ja, men mat, jag vet inte, musik.
Ja, nej, musik har vi typ aldrig lyssnat på i min familj på det sättet. Maten har vi alltid haft en i huvudsak svensk, så att säga, kost. Men det är klart att farsan har gjort en hel del grekisk mat under åren. Och jag vet inte om Finland har så stora kulinariska läckerheter som liksom är stereotypiskt finska. Men vi har ju haft, jag menar på våra julbord, jag brukar säga att på våra julbord har vi alltid haft köttbullar och prinskorvar och tzatziki och oliver och fetaost. Mm. Så vi har liksom kunnat ha en ganska sund blandning på det planet. Så det har aldrig gjort att jag känner mig som antingen eller, utan det är lite av alla tre. Så att ens,
har du åkt mycket till Grekland?
Ja, varje sommar när jag var liten.
Det gjorde du?
Ja, vi bilade ner dit. Mamma älskar ju Grekland minst lika mycket som pappa. Och de åker ju ner varje sommar fortfarande. Nästan varje sommar.
Mm.
Det var ett tag sedan jag var där, men
Och du pratar ju språket, så det är också en annan känsla av tillhörighet. Mm. Hur kände du när du kom ner förresten? För då har jag också haft många gäster som har pratat om, inklusive mig själv, att när man åkte hem till sina föräldrars hemländer, hur man ska säga, så kände man, herregud, jag är ju inte 100% det här heller.
Ah, ja, att man hamnar någonstans emellan.
Att man hamnar lite emellan. Och ett tag kunde det vara lite förvirrande. Och sen så kanske, jag tror att de flesta, när man blir äldre, börjar liksom så här, nej men det här är rätt coolt. Mm. Jag är inte 100 någonstans. På andra sidan är jag 70-70 och tillsammans är det 140. Ej, ingenjörer. Nej men förstår du lite vad jag menar? Att man, man kommer på liksom när man är där att ens kusin är bara, ej, du är ju svenne. Man bara, fast jag är ju inte svenne. Hemma är ju inte svenne. Alltså hemma i Sverige är ju inte svenne.
Nej.
Att det blir i en viss ålder och en viss mental tillstånd, om man nu är tonåring och vad det är, kan det vara lite förvirrande. Det kan vara lite confusing.
Absolut.
Och inte tillhöra, få vara 100% någonstans. Där båda sidorna ser en
Som någonting annat.
Ja, som andra sidan.
Det är många som har beskrivit det för mig, alltså vänner med utländsk bakgrund. Men jag har aldrig känt av det heller faktiskt.
Och hur
kände
du när du var i Grekland?
Det är klart att de har kallat mig Swedish, alltså svensken. Uh-huh. Men det har bara varit i något enstaka tillfälle. Mm. Och sen de har aldrig lagt någon värdering i det. Och det har inte funnits någonting illasinnat i sättet de har sagt det på. Utan det har bara varit liksom att, ja men vi ska gå ut ikväll. Vi tar med oss svensken också. Att det är så här, haha.
Men för att de svensken.
De uppskattar ju det faktum. För greker i regel är ju ett väldigt stolt folk.
Mm.
Och det har vi väl anledning att vara, höll jag på att säga. Men så att de ser det ju som en fin uppoffring, eller vad man ska säga, att, som jag har gjort. Att även fast jag är född och uppvuxen i ett annat land, så är det ett stort plus för dem att jag kan grekiska.
Mm.
Och det ser man ju än idag när jag är på semester i Grekland, på orter jag aldrig har varit på tidigare. De ser mig och hello, welcome, you like table. Alltså de går direkt till engelska. Aha, för att de fattar inte, de tänker inte att jag ska kunna grekiska.
Okay.
Och så svarar jag på grekiska och då blir de så här, jaha, ja men jävlar, ja men här
så
har
du vi, ser liksom, inte, vad ska man säga, tillräckligt grekisk ut för att vara grekisk?
Nej.
Inte.
Alltså i norra Grekland så är det någon gång här och där som har varit att de går in på grekiskan direkt. För de är väl lite ljusare.
Ljusare, ja,
precis. Min pappa är förhållandevis ljus för att vara grek. Han har blåa ögon, men brunt krulligt hår och sådär.
Mm.
Så man ser på honom att han är inte en ursprungssvensk.
Du måste visa en bild på honom sen.
Ja, absolut. Han ser ut som jag, fast med lite större näsa och mycket krulligare hår.
Ja. Han är som jag, fast man.
Ja, precis.
Nu har inte jag utsläppt idag, men vad roligt. Nu börjar jag så här tänka på din pappa, hur han ser ut. Så kom av mig. Men du...
Du är inte den första.
Och när du bestämde att du inte skulle bli journalist, vad hände sen?
Då tänkte jag att, ja men, fuck it, vad ska jag göra efter gymnasiet? Så jag började jobba på ett telemarketingföretag.
Mm-hmm.
Där jag sålde telefonabonnemang. I 5 veckor tills jag sa det att nej men det här går inte.
Oj, 5 veckor bara. Fem kan veckor. Du säga vilka det var? För det är lite roligt. Vilka var det? Telemarketing?
Ja, som jag sålde. Vi sålde, vad fan hette det? MCI hette det.
Ja, okej, något som inte finns längre.
Nej, det är något amerikanskt telebolag som vi var någon slags återförsäljare åt. Men efter 5 veckor så sa jag det. Jag är en värdelös försäljare. Det här funkar ju inte liksom. Och det var bara på provision dessutom. Ja. Så jag sa det, jag bara, men jag säger upp mig. Men de ville behålla mig för att kompensera att jag var en dålig försäljare, så hade jag lärt mig allting om produkterna vi sålde.
Mm.
Så de bara, men vi vill behålla dig. Skulle du kunna tänka dig att bli utbildningschef? Och jag bara, va? Jag var liksom 18 bast. De bara, nej men utbildningschef så till den grad att när vi tar in nya så ska du lära dem om produkten.
Mm.
Och jag bara, okej, får jag fast lön? De bara, ja. Så jag fick, jag tror det var 6000 svart liksom, i månaden. Alltså jag bodde ju hemma så det var inga problem så, men
6000 svart.
Och jag bara, det här är fan vilket drömjobb liksom. Men så där gick jag och harvade och visste inte riktigt vad jag skulle göra med mitt liv.
Man har så härliga preferenser.
Ja, verkligen. Jag pluggade även filmvetenskap ett år på universitetet.
Okej, så du liksom kom tillbaks till det där?
Ja, jag flörtade lite med idén. Mm. Men sen då fick jag en roll i Underbara älskade.
Som
var liksom inte en vuxen roll, men min första roll som inte var en särpräglad eller utpräglad barnroll.
Och då var du, alltså då var du 18?
18, 19.
Men du hade huvudrollen där, va?
Ja, en av de två huvudrollerna.
Och Mikael Nyqvist?
Mikael Nyqvist hade det.
Hade den andra, ja.
Han spelade min pappa där. Och så den filmen fick liksom upp min kärlek för film. Filmbranschen överlag igen.
Men du blev också nominerad och fick väldigt mycket hyllningar för den rollen.
Ja.
Och hela den filmen blev ju väldigt vad ska man säga, väldigt hyllad.
Ja, ja, det var jättekul faktiskt, för att det är en väldigt tung film, ett tungt drama om liksom en man och hans son i skärgården i huvudsak, och det är inte ett recept för succé direkt, men Micke hade ju en sån otrolig dragningskraft i allt han gjorde. Så det tjänade vi mycket på. Och att filmen blev väldigt, väldigt fin och känslosam. Och den gav både Micke och mig möjligheten att spela ut och liksom verkligen ta tag i våra roller på ett sätt som jag aldrig hade upplevt förut. Så det gjorde att, ja, men fan, det är nog det här jag ska hålla på med ändå. Så det var där och då jag bestämde mig.
Nu kanske jag säger något fel. Var det inte så att han regisserade också?
Nej, det var en man som heter Johan Brisinger som regisserade. Som jag är god vän med än idag. Och vi ses med jämna mellanrum och pratar gamla minnen och sådär.
Jag har aldrig träffat Mikael Nyqvist, men jag har en bild av att han var väldigt jordnära och väldigt snäll och var det som han utgav sig för att vara.
Exakt.
Och var väldigt äkta, om man får säga så.
Ja, verkligen.
Det är min bild av honom. Är det så?
Ja. Han var väldigt sådär otroligt omhändertagande också. Det var något år efter Underbara älskade som han hade fått höra på omvägar att jag skulle söka in till scenskolan. Så då ringde han upp mig out of the blue och bara var så här: du, nej men hörru, nu jävlar, du ska till scenskolan. Jag bara, ja, hur fan visste du? Skitsamma. Och så liksom planerade han in en fika, så vi satt och fikade, och då berättade han vilka pjäser han tyckte att jag borde se, vilka manus jag borde läsa, vilka scener jag borde spela upp på inträdesprovet. Han var verkligen så här, ville ta hand om mig. Så han blev ju som en filmpappa på det sättet, och bättre mentor kunde man inte ha. Så att jag har ju såklart en väldigt partisk och färgad bild av honom eftersom vi var så nära så länge. Men så jag har honom att tacka för extremt mycket.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.